Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej allihop!
Hej,
mycket
hej.
Välkomna till avsnitt 341.
Verkligen.
Av den gamla goda skilsmässopodden.
Ja. Mm. Jag har...
Ja, vad har du?
Ja, nej men så här. Det har hänt så konstiga saker de sista dagarna.
Jaha.
Ja, man kan ju förstå varför. Men alltså, jag märker det så här. Jag kan nästan inte läsa tidningen. För att jag läser en rubrik. Och sen så är det som att texten bara...
Du vet, är du för splittrad?
Ja, och jag försöker lyssna på ljudboken och bara så här, vad händer nu? Oj, vad är den inte kvar i boken och så vidare. Och idag så skickade jag ett mejl. Jag skulle skicka ett mejl till en person som heter Gustav. Mm. Klickade fram Jakob och skickade mejlet till Jakob istället. Alltså, så här, det blir fel.
Ja.
Och då tänker jag så här, ja, jag håller väl på att tappa det.
Det har jag tänkt länge.
Ja, nej men, så här, på sätt och vis så har jag ju redan tappat det eftersom jag befinner mig i tillstånd där jag liksom...
Du är för stressad.
Ja, och då undrar jag så här, hur långt ska det behöva gå innan man drar i bromsen och säger nu har jag tappat det, nu har det gått för långt? Måste man liksom så här bli helt blackoutad?
Det där undrar jag också. Och där är vi ju väldigt olika, förstås.
Ja.
Jag tror ju, alltså om du vill ha ett svar, hur långt skulle det behöva gå för dig?
Nej, men jag vet
då, nej, men jag kan nog svara för dig då.
Okej, tack.
Jag tror att du skulle behöva få ganska så tydliga fysiska symptom för att du skulle göra något.
Ja.
Typ du skulle behöva få hjärtklappning, magen klappar ihop, du skulle behöva liksom, och jag orkar inte alls, jag måste bara ligga här i soffan. Jag har ju sett dig sån där, du är ju lite... sen på att sätta gräns.
Ja. Ja, jag vet. Jag undrar också vad det är. Jag hörde också en bekant som är mycket obehagligare, men det är lite samma sak också. Hon var på väg hem och fick en jätteblödning.
Ja, underlivsblödning helt enkelt.
Ja, exakt. Mm. Och istället för att då så här sätta sig på gatan och ringa en ambulans eller någonting, så tänkte hon så här, jag måste ta mig hem. Och liksom band någon sjal runt benen.
Och du menar att det var liksom en riktig, riktig, riktig blödning?
Ja, absolut. Ja. Hon beskrev det som att det klafsade i skorna.
Ja, och hon fick åka till sjukhusen.
Ja, och jag tror att det som skälet till att man inte gör det är lite samma sak. Att man, jag vet inte om det är skam, att man skäms för att det här händer, eller om det är så här, gud, inte ska jag. Jag
vet jo, inte vad men det är nog en reflex att man liksom, man, alltså jag tror att det är lite olika, men jag tror att det är mycket skam inblandat.
Ja.
Både om det händer något kroppsligt, så man vill liksom bara inte att det ska synas.
Nej,
vet du vad som händer?
Nej.
Får jag bara säga, ja, som en passus här.
Ja.
Alltså du vet när folk sätter en köttbit till exempel, man sitter på en restaurang och sätter och får ner någonting i luftstrupen. Då det folk gör när de inte får luft, det är att lämna rummet diskret.
Precis.
Kanske gå in på toaletten och där kvävs man ju.
Ja.
Man gör icke väsen av sig. Så. Och den är ganska så tydlig. Man håller på att kvävas, men här ska jag minsann inte störa. För att man tycker att det är pinsamt. Men och så, det där tror jag går igen i liksom allt som faller utanför ramen.
Mm.
Även då såna här saker som att oj, jag orkar inte jobba mer, men visst måste jag väl orka det. Liksom.
Ja. Och det är samma sak med illamående, att man, så här, man mår så jävla illa, men man vill inte göra någonting, man vill inte ha väsen av sig, så det slutar med att man spyr på bordet. Ja, jag vet inte, men det, ja, och jag kan verkligen känna igen mig, och jag tycker det är, den sidan är så fånig hos mig själv på ett sätt.
Att du inte kan?
Ja, att man är så där, nej, att man inte, liksom, att man skäms för att man har en åkomma eller det håller på att tappa eller vad som helst.
Mm.
För det ligger lite grann i det, tror jag, att, man, att det är skam.
Ja, fråga mig då.
Ja, hur har du det med den saken, Marit?
Precis. Nej, men jag har nog mycket liksom, alltså jag skulle också, om jag fick en blödning utomhus, så skulle jag inte heller säga hej, kan ni ringa ambulans åt mig? Utan jag skulle ju gömma mig typ först.
Mm.
Men när det kommer till att till arbete, när jag har snuddat vid det, då har jag faktiskt sagt ifrån.
Mm.
På något vis. Eller jag har gjort det. För att man har ju varit liksom, man känner att det här är ju inte bra.
Ja, nej, alltså,
man får
jag kan
fan
säga att,
ändra grejer,
jag vet,
alltså.
Jag kan säga att jag är ganska nära det nu.
Du är
att,
det, ja.
Ja, faktiskt, ja. Att säga att nu går det inte längre.
Och vad har du för symptom då?
Att jag inte kan...
Nej, precis, hjärnan. Men vadå? Då vill jag höra dig säga det. Hur går det till? Ja, men på riktigt, hur går det till?
Då går jag till min närmaste chef.
Ja.
Min chef. Och säger att ja, nu är det för mycket. Jag måste antingen vara ledig ett tag eller jag måste backa från en del saker. Någon annan måste hjälpa mig och stötta mig i det här.
Mm. Kommer det att bli hjälp då?
Nej.
Nej. Och vad gör
jo,
du då?
Ja, men så här, jo, det måste det ju bli. För att jag känner också så här, eftersom jag aldrig gör det här, så om jag gör det så är det ju allvar. Då är det ju på riktigt. Då är det inte så här,
ja, men kommer det att bli, kommer du att få hjälp?
Ja, det skulle jag få. Absolut.
Ja.
Det skulle jag.
Och skulle du skämmas?
Ja. Och det är det som, jag menar, det här är ju, det är ju, nu är jag ju inte där, men det är precis det som är utbrändhetsgrejen, att man ger upp.
Att man ger upp.
Ja, men att du ger, jag vill ju inte ge upp de här sakerna. Jag ska ju klara av det här. Jag är kapabel liksom.
Mm.
Och sen så gör någonting som att du faktiskt inte kan. Då måste du ju ge upp alla de här sakerna du har förut.
Ja, och det är därför jag menar att det är väldigt många som behöver just att kroppen säger ifrån.
Ja.
Ungefär att nu, för att man lyssnar, uppenbarligen själv lyssnar man inte. Så då måste kroppen ta över och hindra en från att göra vissa saker.
Ja, jag vill inte prata om det mer.
Jo, jag vill prata om det mer. Nej då, men vi ska inte göra det. Men jag tycker ju att det är... Alltså jag kan ju vara lite sträng här också. Men det är ju... Ibland tänker man att är det ingen som ser hur illa jag far?
Nej,
för de har fullt upp med sig själv.
Absolut.
Och där måste man ta ansvar för sig själv. För att när du har gått in i väggen, ja då kommer de i alla fall på jobbet och behöva vara utan dig.
Mm.
Så att det är bättre att man, och även inför sin familj och så vidare, man måste säga nej.
Mm.
Och om de inte lyssnar så måste man ändå säga nej.
Precis, det har jag ju fattat. Att det finns ingen annan som kommer upptäcka det. Liksom. Det är bara jag som kan säga någonting om det.
Ja.
Så det så långt.
Jag kan ju också säga något om det.
Säg något om det då.
Ja, du får fan skärpa till dig. Och så, men du, på riktigt så får du ju sluta jobba så mycket.
Ja.
Jag är sugen och... Alltså det är ju inte en... Det är ju inte en gynnsam sak för det här att vara en människa som tycker mycket om bekräftelse. Nu säger inte jag att det är du generellt bara. Nej, men alltså som njuter av att liksom vara just en som hjälper andra.
Mm.
Jag njuter ju inte av det på samma sätt. Det har sina bra sidor också.
Ja, absolut. Det är kanske inte det enda skälet, men visst så är det ju. Det är
ja,
det,
eller att man, liksom, åtminstone är vantrivs med att säga nej väldigt mycket.
Mm.
Mm.
Precis. Har du något mer på agendan idag?
Det ska vi allt kunna se.
Mm.
Jag vill då bara avlägga rapport om att det här har man väl hört förut. Jag har faktiskt, men jag hörde på radio. Många fler över 60 skiljer sig nu.
Okay.
Sen millennieskiftet har skilsmässorna bland svenskar över 60 år fördubblats.
Jaha, vad sa du, sen millennieskiftet?
Ja. Ja, det är i och för sig 23 år sedan, men, ja. Men ändå,
jo,
det,
men
någonting
ändå,
stort har ju då hänt.
Verkligen.
Och då är det att, då skiljer de sig av samma skäl som andra. Man träffar någon ny, eller man tröttnar, barnen är stora, man börjar tänka hur vill jag ha det resten av mitt liv, och så vidare. För att man räknar med nu att det är ganska många friska år framåt.
60 är ingen ålder idag.
Ingen ålder.
Nej, men intressant.
Men, ja,
är det också de som då är, som var 60, där de var födda på 40-talet, vid millennieskiftet menar jag.
Fattar inte jag hörde på det.
Nej, men jag bara tänker så här, vilka generationer är det som börjar skilja sig? Ja, det är de som har vuxit upp på 50-60-talet.
Ja, just liksom, det.
När det kanske hände saker och de har väl kanske fått med sig att man inte heller behöver leva ihop hela livet.
Nej, och ju mindre stigmatiserat det blir, så desto fler kommer ju att skilja sig som inte är nöjda. Liksom. Men ja, vi var inne på det förut också. Det, här, det var någon som pratade om det i veckan, att när man är äldre och ska skilja sig, så skiljer man sig ju inte bara från en relation. Man skiljer sig också från ett helt liv.
Säger du menar hur?
Jo, men alltså att om man är 20 och ska separera, då är det relationen liksom. Men har man varit ihop väldigt, väldigt länge och byggt ihop sig med liksom hela sammanhang och vänskapskrets, man har vuxit ihop och allt annat runt den har också vuxit ihop. Så att då när man lämnar, så blir det också som att man lämnar en, ofta kan det i alla fall bli så, att man känner att man måste ta farväl av ett helt livssystem. Mm. Vi åker till stugan och stannar där i flera månader. Vi umgås med de här vännerna. Ja. Alltså att man har så mycket gemensamt i själva livet som man då säger hej då till också. Det kanske man vill, men jag tror också att ganska ofta så vill man inte det.
Nej, men det vill man ju uppenbarligen då, eftersom det har fördubblats. Men jag tänker också att man liksom...
Jo, men det är väldigt många som är kvar också.
Ja, jag tänker också för att det är, som du säger, så här, det är ju inte bara ens partner man säger hej då till, utan det är en massa andra saker, vänner och saker. Och så här. Och att man förr i tiden kände så här, det kan jag ju aldrig ersätta i den här åldern. Det finns ju inte de möjligheterna för mig att knyta kontakter eller köpa ett hus eller vad det än är. Men att det också har öppnats upp väldigt mycket, att du faktiskt... ganska långt upp har möjlighet att vara mer föränderlig.
Ja.
Det är ju så att liksom köpmönster och sånt har ju flyttat upp i åldrarna. Att folk är mer föränderliga och öppna för nyheter när man är även över 60.
Ja.
Liksom.
Ja. Nej, men det är intressant. Jag tror också att det är mycket liksom självbilden. Vad är man när man är 60? Är man liksom döfärdig? Nej, inte riktigt så. Nu är ungarna ute. Nu är det min tur. Liksom. Ja. Nu ska jag ha härligt resten av mitt liv.
Ja, det är ändå positivt det där.
Ja, alltså det är ju positivt i så mån att om man förr stannade för att man inte tyckte att man kunde skiljas, men ville, så är det väl positivt att man gör det då.
Ja.
Ja. Då är det dags för ett lyssnarbrev.
Oh.
Ja. Hej bästa podden. Jag har varit ihop med mannen i mitt liv i snart 2,5 år. Vi är särbor, utvecklas tillsammans och var för sig. Och, det här är, och jag har relationen jag alltid drömt om. Nu till dilemmat. Han har 2 barn som bor hemma fortfarande. Mina är utflugna. Hans sorg har varit att 15-åriga sonen valt att vara hos honom bara 1 vecka i månaden. Lite oklart varför, men delvis för att han har en syster med särskilda behov som kan vara påfrestande. Han har dessutom uttryckt att det kan vara jobbigt när jag är hos pappan, vilket lett till att jag nästan aldrig varit där under den veckan. Nu meddelade sonen att han vill vara halva tiden hos sin pappa, tjoho. Men då vill han gå omlott med sin syster och vara 1 vecka själv hos varje förälder. Det betyder att min särbo har barn 3 av 4 veckor. Och jag kände hur bedrövad jag blev. Även om min särbo säger att han ska sova hos mig ibland när barnen är hos honom och han vill att jag ska vara hos honom, så vet jag att han har oerhört svårt att koppla bort barnen fastän de är så stora. Han har liksom alltid barnjour då och kan inte släppa dem riktigt när de är hos honom. Jag har sagt att barnen ska och kommer att gå först, men Jag har också sagt att det finns en gräns för vad jag behöver och vill ha ut av en relation. Och så nu har jag haft ångest och tårarna nära i 2 dagar. Hela min kropp skriker att det inte kommer att räcka för mig. Jag har min prime time nu och vill inte sitta och vänta på någon så mycket. Även om jag har ett förträffligt eget liv med vänner och trivs med egen tid. Just nu vill jag bara dra mig tillbaka till mitt eget hem och ta någon sorts paus till i sommar eller något. Det tassas väldigt mycket på tå för den här sonen som kanske annars drar tillbaka sitt umgänge när som helst. Sonen är också sina jobbigaste tonår med allt vad det innebär. Jag undrar om verkligen tid att hitta varann, men jag vet inte om jag fixar den här uppdelningen. Min spontana känsla är att dra mig tillbaka nu. Tycker ni att jag reagerar för starkt? Han är mannen i mitt liv och vi kan prata om allt. Hur ska jag göra? Jag kan inte föreställa mig ett liv utan honom. Men min magkänsla är så stark nu att jag också måste lyssna på den.
Ja, och nej, jag tycker jag förstår det. Jag förstår reaktionen. Jag tycker inte det är konstigt alls. För det är så man känner. Hon har ju liksom inget... Hon skulle ju vilja att de var tillsammans jämt antagligen. Ja. Och samtidigt som hon har... hon är ju liksom smart och klok och medkännande och förstår hur viktigt det är för honom med sonen där. Så jag tycker inte det är konstigt. Men jag tänker liksom att det är ändå, han är 15 år. Nu vet jag ju inte hur den här flickan är då, om man har särskilda behov. Hur stort det är. Men jag tänker det här är ju en period. Den är inte jättelång. Den
kan inte vara, vet man ju inte. Det kan ju absolut vara 10 år till. Nej, men vadå?
Ja, men om man är 15.
Ja. Vad tror du ska hända när de är 17?
Ja, men inte tror jag att det där liksom behovet av varannan vecka och hit och dit kommer vara lika stort när de är 18. Då ser det ju helt annorlunda ut. Det är min absoluta erfarenhet. Kanske tidigare än så till och med. För att du kommer inte, man är inte
man
den
kanske
där...
vill bo hos honom hela tiden då.
Ja, absolut, fine. Men då är det väl en annan sak. Då är ju liksom...
Ja, men,
du
men
tror det... också att han klarar sig själv. Då behöver inte pappan vara hemma hela tiden där, menar jag. Det är svårt
fast,
att säga, men jag bara tänker så att
ett barn... Systern kanske är där och...
Ja, och det är det man inte kan svara på. Liksom. Men jag tycker att den där extra veckan kommer inte märka så mycket om några år. För då kommer han vara en i hemmet som kommer och går liksom, på ett annat sätt. Där man inte är så mycket, har inte så mycket föräldraransvar. Pappan säkert kan vara med henne. Under...
Jo, men det du vill säga till henne nu är att det här är inte så farligt, det här allt. Det här blir bra.
Nej, men jag förstår henne. Jag förstår det. Men en väg att liksom, en tanke hon kan bära med sig ändå i det här jobbiga och som hon håller på att hantera, att så här, det är en begränsad tid. Det här kommer inte pågå för evigt.
Ja. De har varit ihop i 2,5 år. Det är ganska tidigt i förhållandet. Det är ju nu hon vill ha det härligt.
Jo, men det är samtidigt hon säger, det är mitt livs kärlek och det är så himla starkt. Hon älskar honom, hon vill ha honom, så vill inte vara utan honom. Så jag förstår om det är en stor sak.
Mm.
Men säg du.
Nej, men jag vet inte. Hon säger ju liksom att jag förstår också verkligen känslan. I grund och botten så handlar det kanske om en känsla av att hon blir lite bortvald.
Ja.
Hon blir bortvald av honom. Alltså det är inte för att han vill välja bort, utan för att han måste. Men känslan hos henne kanske är att hon är bortvald. Och hon kommer inte att få vara med den hon älskar så som hon har tänkt sig. Hon kommer alltså inte att ha en relation på det sätt som hon skulle vilja ha. Och det försätter ju henne såklart i ett jätteknepigt läge. Hon har liksom inte de bra alternativen att välja på. Hon har 2 dåliga i hennes ögon. Att inte vara ihop och att vara ihop med någon som hon inte får träffa.
Ja.
Särskilt ofta. Ja, jag förstår verkligen att det blir knepigt. Liksom vägen till att fortsätta vara ihop, om man tänker den, då måste nästan det gå via liksom acceptans av den här situationen där hon kan göra om vad är en bra relation för mig eller vad är en tillräckligt bra relation för mig till det som liksom barnen, till det som hans föräldraskap tillåter. Hon kommer alltså inte att få det hon vill av den här som hon är så kär i.
Jag vill bara säga, jag talar lite ur egen erfarenhet, för jag tycker att det var så när vi blev tillsammans. Att jag jag hade velat mer. Jag kan känna igen precis det hon säger där, att jag hade velat mer liksom, och jag tyckte att det fanns utrymme för det också. Samtidigt så kunde jag ju inte liksom, jag kunde ju inte säga till dig du ska göra på ett annat sätt.
Nej, och grejen var då alltså att jag och min exman växelbodde med barnen, så det fanns liksom inte utrymme.
Nej, och så delade ni måndag, tisdag, så ni hade inte alls samma schema. Så
nej, och reste bort tillsammans på allas ledigheter.
Och jag vet att jag tror inte jag tänkte tiden då, utan det var mycket längre. Det var liksom inte 3 år, utan det var många, många år framåt. Men dels så tänkte jag att jag älskar ju dig, och jag vill fortsätta ha en relation med dig. Och då får jag mitt liv bli lite annorlunda än vad jag tänkt mig. Och sen säger jag igen så här, även om det var mycket längre tid, så var det ändå en begränsad tid. Det var det. Och det är liksom, det händer saker, det utvecklas, det där man ser just nu att oj, vad mycket tid vi behöver ägna åt våra barn och vår familj. Det blir ju mindre och mindre för varje dag som går, men varje år som går i alla fall. Och att man också, att den där kärleken, är en stark så liksom, så tyckte jag i alla fall, och det kan man inte säga att andra ska göra, men det, för mig så blev det så att ja, men det räcker liksom, det var bra till slut.
Ja.
Det kanske inte är så, hon måste ju verkligen bara gå till sig själv, men som en liten tröst, det är en begränsad tid.
Ja, men samtidigt så är vi fortfarande inte, vi bor inte ihop på sådana här
saker fortfarande. Absolut.
Så att jag menar, man skulle också kunna säga att du har ändrat din syn på hur en relation behöver vara.
Ja, visst. Oh, ja.
Ja, precis. Och det är det jag menar, att då kanske om hon vill fortsätta med honom, så kommer det att handla om att hon behöver acceptera att det här är basen som jag får leva med. Kan jag tycka om det? Kan jag få ett bra liv ändå? Och det tror jag att hon kan. Verkligen. Men jag förstår sorgen på något vis. För jag kan minnas hur det var när du och jag nyss hade, liksom när det var ganska nytt mellan oss. Och du inte kunde träffas för att du skulle göra någonting med dina barn. Alltså jag kunde bli så att jag tänker, jag minns min känsla att jag skulle aldrig mer kunna gå med snabba steg. Jag blev liksom bara, jag blev lam av besvikelse.
Ja, men visst. Men ja, precis. Ja. Man så lär sig faktiskt det också, tror jag.
Att gå med snabba steg igen, helt enkelt. Ja, ja, du hör, kära brevskrivare, att det är svårt. Men att släppa kärleken, frågan är vad du skulle släppa kärleken för. Om det inte finns någon annan, så att säga. Låt tiden visa lite mer då. Är det inte så man skulle behöva
också
göra?
Om det här nu är en omställning som uppenbarligen ser ut att leda till en sämre tillvaro.
Mm.
Låt den sjunka in och se hur pass mycket sämre den blir först i alla fall. För att och sen också att man liksom, den här tiden man då får över att sysselsätta sig med jävligt roliga saker under den tiden. Nu säger hon ju själv att hon har ett bra liv.
Det är bra, det är jättebra. Ja. Ja, lycka till. Inte lätt, men det kan gå, säger Magnus.
Oh ja.
Jag sticker emellan med några kärleksfulla frågor.
Ja.
Tror du på evig kärlek?
Ja, det tror jag på.
Du menar att du tror att det kan finnas?
Ja, det tror jag.
Tror du att vår kärlek är evig?
Ja.
Hör inte det till? Har man inte alltid trott det i varenda relation?
Jo, det är det som är grejen. Jo, jag vet. Jo, det vore konstigt att säga. Nej, men så här. Jag tror ju att vad som helst kan hända, men jag tror på evig kärlek, och jag tror i vårt fall...
Det är så roligt att man kan tro på evig kärlek fast man har gått igenom så många relationer.
Jo, men det är som att säga, tror du att AIK vinner varje match? Ja, det tror jag, fast det gör de inte.
Okej, man är blind menar du?
Jo, men lite så här, ja.
Okej, tror du på kärlek vid första ögonkastet? Och då menar jag, tror du att det kan finnas liksom?
Nej, jag tror inte. Jag tycker att det är fel uttryckt.
Jaha, hur vill du uttrycka det då, tack?
Nej, men jag tror att man kan absolut liksom få syn på en människa, som när jag såg dig till exempel.
Ja,
nej, men alltså man kan bli väldigt attraherad och uppslukad av en person. Men det är inte på något sätt säkert att den där uppslukandet, du kan aldrig veta när det sker liksom.
Nej.
Och att det fortsätter att vara en stark kärlek. Men, liksom.
Och om det händer kanske, låt säga att det händer 10 gånger, att man känner en sån initialkänsla, så kommer jag glömma de andra, men man kommer att tänka, men vi blev ihop och det var kärlek vi försökte. Här kommer nästa. Tror du på att man varaktigt kan förändra sitt eget sinnelag och sin egen syn på livet på grund av ett nytt förhållande? Att ett nytt förhållande kan liksom sätta hela ens liv och livsstil i en ny dager?
Nej, jag tycker också det är konstigt uttryckt på något sätt.
Ja, det var jag som uttryckte det, så det var väl...
Nej, jag tror inte att det enbart är så att det här förhållandet gjorde att hela mitt liv förändrades. Jag tror inte det.
Nej.
Tror du det?
Ja, men på något vis tror jag faktiskt det.
Ja.
För jag tycker att jag är väldigt annorlunda. Mitt liv är annorlunda och jag är annorlunda med dig jämfört med när jag var med mitt ex.
Ja.
Jag är en ljusare människa.
Mm.
Kanske du inte har märkt, men då kan du ana hur det var förr.
Jo, jag tycker det är jättegulligt att du säger det faktiskt.
Ja, det var inte därför.
Nej, men jag tänkte också att det kanske borde vara så, fast det, jag har inte vetat.
Nej, men jag får för mig det.
Ja, nej, men, och jag kan ju hålla med dig om att jag har också förändrats väldigt mycket under den tiden vi har varit tillsammans.
Mm.
Men jag tror egentligen, och det kanske är fel tänkt, men både du och jag har ju förändrats också på grund av en massa andra saker
precis.
Runt omkring.
Ja. Vi släpper den frågan.
Okej,
här är det sista. Tror du på att det finns många människor som man skulle kunna passa ihop med? Alltså, tror du att det finns många kvinnor som du skulle kunna passa bra ihop med?
Ja.
Hur många? Av 100? Vad säger?
Av 100? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte ens att, jag vet inte om det är en på 100. Jag skulle nog snarare att det kanske är en på en miljon.
Nej, men vad fan.
Jo, jag tror det.
Men då är det ju en...
Nej, det kan inte stämma.
Alltså, det finns 8 i Sverige.
Ja.
9 i Sverige.
Ja.
Ja, och hur kunde du då ha sån tur att du träffade mig?
Ja, men jag har ju varit igenom...
Du har letat.
8. Jag har ju varit igenom 8 innan.
Åkt runt med prinsessskon.
Nej, men tänk själv. Men inte en på 100. Alltså en på 1000-tal skulle jag verkligen säga.
Mm.
Om du tänker efter med alla du ser runt omkring dig.
Det var inte jag som sa en miljon, utan det var ju du.
122 000 då. Säg du då, vad tror du?
Jo, men jag tror nog det. Att det finns... alltså kanske inte en på 100. Men alltså det är lite konstigt annars att man liksom träffar folk överhuvudtaget då. Jag tänker så här...
Ja.
Det måste finnas en på Söder, det måste finnas en på Östermalm, det måste finnas en i Vasastan, det är du.
Ja.
Och så finns det någon på Kungsholmen. Det är klart att det måste finnas.
Alingsås.
Absolut.
Ja. Jo, men det tror jag också. Däremot tror jag inte att det är så många. För att det är liksom, eller beror på vad passar med. De jag har varit tillsammans med innan, har jag passat ihop med dem?
Jag har passat att leva med dem. Du har i alla fall valt att leva med dem.
I så fall kanske det är oftare. Då är det nog fler.
Mm-hmm. Där bytte du helt. Ja, tack.
Det är väl några här i huset till exempel.
Ja, precis. De här bostadsrättsföreningsmötena du har. Alltid känt oro.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag läste något bra, jag ska läsa det sen, om skuld.
Ja.
Och då skulle jag vilja höra, när känner du skuld?
Förklara först vad det innebär, alltså vad är det för någonting?
Skuld innebär ju att man känner att man har gjort någonting fel. Och att man känner sig ju kanske liksom... Ja, men skuldkänslor, vet du vad det är?
Ja, men jag kan känna det om jag har varit orättvis mot någon.
Ja.
Jag kanske har, ibland har jag känt att jag har liksom så här farit ut mot någon eller varit taskig eller sådär. Då kan jag känna skuld. Ja, men det är väl, det tycker jag är det mesta också. Om det här liksom... Ja, nej, men det är så. Om jag var taskig mot någon, varit orättvis eller elak på något sätt.
Det. Har du mycket skuldkänsla som förälder? Det är ju jättemånga som har.
För inte att de inte jättemycket, räcker till. Men det, nej, inte för att jag inte räcker till, det tycker jag att jag gör. Utanför. Men däremot ska det vara en sån sak att jag har liksom varit för hård mot barnen eller liksom förfördelat den ena eller sådär. Det kan jag möjligtvis känna att jag har.
Och vad gör du då?
Ja, då försöker jag ju ställa det till rätta. Mm. Alltså, säga att be om ursäkt och säga ja, nu jag kanske var dum. Eller så här. Det händer ju inte så ofta nu. Men det hände förut mycket när barnen var närmare mig. Liksom. Du då?
Nej, men jag har på något vis ett väldigt så här, vad ska man säga, ett starkt förhållande till begreppet skuld. Jag upplever ju i praktiken skuld som någonting negativt. Alltså att vi människor håller på med just det här när människor har väldigt mycket skuldkänslor. Jag ska läsa sen en bra sak. Men jag kan också få skuldkänslor av saker som för det första när jag har gjort fel. Men då tycker jag också att det bästa är att be om ursäkt, liksom, att föra det på tal. Och det tycker jag man kan göra också långt efteråt. Så att man inte behöver hålla på det, utan att man tar upp det. Men mest är det faktiskt det här. Nu ska jag läsa vad jag läste. Jenny Jägerfeldt skrev. Hon skrev så här. Hon är psykolog. Skuld uppstår ofta när vi upplever att vi har gjort något fel eller sagt något dumt. Eller när vi har låtit bli att göra eller säga något. Skulden fyller en funktion på så vis att man blir uppmärksam på när man har gjort något orätt så att vi kan rätta till det. Det håller jag ju med om, allt det här. Mm. Och det är det man ska ha skulden till.
Ja, visst,
att rätta
absolut.
Till det.
Oh, ja.
Alltså att gå och ha skuld. Nu måste jag säga det här, jag har säkert sagt det förut. Men om man långvarigt har skuld för att man inte räcker till för barnen till exempel. Så är ju det ofta för att man inte har tiden. Och då tycker jag att man liksom måste förlåta sig själv för det.
Ja, eller så för att man får den tiden man tycker att man
behöver. Ja, det är lite antingen eller. Antingen så kan du göra något åt det, då kanske du börjar göra det. Eller så ska du förlåta dig själv för att du inte kan göra något. Och omvandla det där som du kallar skuldkänsla till medkänsla med barnen. Ja, vad tråkigt att vi inte kan göra det här, men jag måste tyvärr liksom. Mm. För skuld, alltså barnen blir inte lyckligare av att du känner skuld. Alltså jag tycker bara att det är värt att jobba med den känslan.
Ja.
Så att om inte skulden kan leda till att man förändrar någonting, då är det kanske inte skuld man ska ha. Då är det kanske inte skuld som, då kanske det inte handlar om skuld.
Men det är lite som hon säger också, att den är ju till för att du ska förändra
när
någonting.
Man har gjort något fel. Ja.
Ja, visst, att du ska bli uppmärksam på det och kunna förändra det eller liksom be om ursäkt eller rätta till det felet.
Men det är ju
gjort.
Jättemånga som känner så här, jag skulle liksom vilja ha råd att ta barnen på semester. Jag känner skuld för det. Man ska i alla fall befria sig ifrån den skulden om man inte har råd. Mm. För då är det inte skuldkänslor. Man kan vara ledsen för det. Man kan känna medkänsla med barnen för att de inte får det där som de andra vill. Men jag vill bara säga att det är inte skuld. Det handlar inte om skuldkänsla. För du har inte gjort något fel.
Nej.
Men här kommer nu det som jag tycker var extra spännande som hon skriver. Men ibland känner vi skuld även när vi inte borde. När vi överträder ett värdesystem som vi är fostrade i, men som vi egentligen inte håller med om. Eller när vi känner att vi borde göra något fastän det är en orimlig sak att begära av oss själva. Mm. Och där hamnar jag i skuld ibland, tycker jag. Alltså att jag känner, eller det är någon blandning av fan jag har gjort fel, det gnager liksom, jag borde inte ha gjort så där. Och då tycker jag att det kan vara att jag, ja men då kan det vara att jag har gjort någonting som normen säger att jag inte borde, fastän jag håller inte med om normen. Ungefär som när jag som kvinna har tagit lite för mycket plats. Jag tycker att kvinnor ska få ta plats, men jag är också kanske fostrad i arbetslivet att ja, men det där var väl att gå för långt. Mm. Och då känner man ändå någonting som är pinsamt. Liksom. Det kan också vara så här, många dras ju med en känsla av att deras känslor är fula. Mm. När man inte tycker om någon som man tycker att man borde tycka om. Eller när vi inte mår bra, fastän vi tycker att vi har ju fått allt. Då kan man också känna skuld. Det blir som att lägga ytterligare liksom börda på sig. Eller att män, som vi pratade om förut, att män som inte pallar att jobba och ställa upp så mycket som man tycker att man borde. Eller kvinnor som tar plats. Personer som blir mobbade känner ju till och med liksom skuld över sin situation. Och skam också förstås, det är en annan sak. Det är också liksom kvinnor som inte lyckas ha en jämlik man kan också känna att de är dåliga för att de inte har det.
Mm.
Så det finns på något sätt.
Alltså jag tycker
att man ska vara uppmärksam på den här skillnaden. Har jag gjort något fel eller inte?
Jag tycker att om man lever med någon som är svartsjuk, så kan man också känna skuld för saker som man egentligen tycker att man inte borde göra det. Mm. Just för att man då beter sig på ett sätt. Eller om man träffar någon annan så kan man känna skuld för att oj, nu stod jag och pratade för länge med henne.
Precis.
Eller
du var jag nu.
Det är också en sån här grej. Som man själv, jag tycker ju inte att det är fel. Nej. Men det blir ändå en slags skuldproblematik.
Mm. Och då är det för att du har någon annans blick på dig som kanske skulle ge dig skuld. Precis.
Exakt.
Jag tycker det var bra. För det är oftast där det blir fel för mig. Liksom att, gud, jag tog i för mycket. För att diskussionsläget var ju sånt. Liksom. Ja. Men man är, jag vet inte. Det är en fin linje. När tog man i för mycket och när...
Ja, det jag vet.
Jag tycker det är jätteintressant med begreppet skuld.
Ja.
Men jag tycker att man ska titta noga på vad det är egentligen man känner.
För det är ju också intressant att i de lägena när jag känner den skulden så ljuger ju skulden för mig på något sätt. För jag har ingenting att rätta till i det läget, tvärtom.
Precis.
Jag borde så här bort med den och göra det.
Men den kommer sig ju av att du då, som det står här, har överträtt någonting.
Mm.
Som du kanske är fostrad i att man inte ska överträda, fastän du tycker egentligen att man ska få överträda det. Det är liksom det skavet.
Ja.
Fuck skuld.
Ja. Nu kommer några frågor till dig, Marit.
Ja.
På temat försvarsmekanismer. Eller försvarsmetoder.
Karate?
Nej, inte sånt. Utan,
varför sa du försvarsmetoder?
Ja, därför att nu har jag ju läst på lite grann då, och försökt att förkovra mig ämnet försvarsmekanismer. Och då är det så att man ska inte prata om mekanik, utan det är försvarsmetoder. Skitsamma, det är oviktigt. Men vet du, jag kan läsa upp en kort förklaring till vad försvarsmekanismer är först. Så ska du få svara på frågor sen.
Okay.
Och då är det en central jag-funktion av omedvetna psykologiska strategier som skapas för att klara av verkligheten och att upprätthålla en tillfredsställande självbild.
Kan behövas.
De är omedvetna liksom, så att egentligen så är det svårt att fråga då om du
nej, men man kanske kan bli medveten om
exakt.
Dem.
Exakt. Mm. Frågan är om det är bra, men jag tror att det ändå är bra att ha lite koll på det.
Oh, ja.
Så att jobbigheter som dyker upp så där liksom, när det är besvärligheter och stök och kan vara vad som helst, och då frågar jag det så här: är det så att din strategi för att liksom hantera jobbigheter är att bara trycka ner dem så att de försvinner ner i ditt omedvetna?
Nej.
Inte?
Nej. Jag tycker inte att jag trycker ner dem.
Okej. Du ägnar inte åt bortträngning alltså? Att man helt enkelt...
Ja, alltså i den mån jag skulle göra det så vet jag ju inte om det. Men jag tycker nog att jag har andra metoder.
Ja, okej.
än att tränga bort. Ja, nej, då finns det rätt och fel?
Nej,
bra
det finns
och
inte rätt och fel. Nej, utan det är snarare så här, lyssna på dem och försök att svara. Och sen så kan du tänka lite på det sen också. Det kanske, Har du är din strategi att du förnekar dem helt och hållet? Besvärligheterna?
Nej, det tror jag heller inte. Nej. Jag är ju inte en sån. Nej. Alltså det som du talar om nu, det är att försöker jag klara min balans genom att förneka att problemen finns?
Ja, exakt. Till svar exempel, nej. försöker du göra, när det är känsliga saker som påverkar och gör det jobbet för sig, liksom förklarar du dem med rena liksom fakta istället? Att ja, det beror på det här och det här, och jag vet ju att människor reagerar på det här sättet, si och så.
Till viss mån kanske, i viss mån. Som en del i att försöka förstå. Jag får ibland tala mig själv till rätta. Mm. Ja, för jag kan ju bli väldigt, väldigt känslosam. Mm. Och då menar jag inte vackert snyftig, utan skitförbannad.
Ja, du ägnar dig det är en visst mått av intellektualisering.
Ja, skulle jag säga.
Ja. När du har... Ibland har man liksom så här motstridiga känslor, att man lite grann som så här, du vill en sak och så är det någonting annat som står i vägen och så här. Kan du då känna att du väljer den ena, så men då tar jag den här och så försöker jag dissa den andra känslan så att jag ska tycka att den är dålig? Nej.
Jag tycker inte att jag gör det. Jag förstår vad du menar. Mm. Att jag har aldrig ändå tyckt om glass.
Precis, exakt. Ja. Ja,
fast jag vet att jag har tyckt om glass och det är smärtsamt att behöva avstå.
Ja, okay. Så du ägnar dig inte åt reaktionsbildning alltså, i det här fallet?
Nu säger du ord som...
Jag vet, det är nämligen vad man då har
döpt. Du får lära oss
de
orden i så fall. Reaktionsbildning är då alltså...
Det är en form, en försvarsmekanism.
Som går ut på att man...
Som går ut på att man då... att man liksom... När man,
svartmålar
du säger, det. Du väljer liksom den ena av de här två motstridiga valen du har. Och så säger jag, nu går jag på det här. Det här är jättebra. Det andra tycker jag det är jättedåligt.
Lite så som man gör när man skiljer sig väldigt lätt. Som skilsmässopodden inte vill att man ska. Nämligen svartmåla den man lämnar för att det ska bli lättare. Liksom.
Precis. Nästa försvarsmekanism heter dagdrömmeri och står faktiskt som en försvarsmekanism också.
Intressant.
Det vill säga att du har en massa jobbiga saker och istället för att ta itu med dem så tittar du på tv på en härlig serie eller drömmer dig bort till en fjärran La Gomera där du ska ha det härligt eller
Jag tycker inte att jag gör det heller tyvärr, utan jag ägnar mig nog åt problemen. Faktiskt.
Men du tittar på tv också?
Ja.
Men inte som ett sätt att komma undan liksom?
Jag tittar inte mer på tv när jag har det jobbigt. Nej, okay. Jag tycker om att titta på tv-serier.
Ja. Kan du ha liksom strategin att skämta? Det är inte, skämta bort kan man ju säga. Men så att man just skämtar om saker som är väldigt jobbiga. Det är ju en strategi verkligen. Att säga, titta här.
Tycker du att jag gör? Eller jag frågar dig. För jag tycker inte det. Men någonting måste jag ju göra.
Ja, nej, men det tycker jag nog. Den är verkligen inte negativ skulle jag säga. Den
nej, men om vi inte värderar
nej, men jo, jag tycker nog att du också kan göra det. Att man liksom skrattar åt eländet. Det kan du nog göra ibland.
Ja, men kanske inte så ofta känner jag.
Nej, inte så ofta, men det finns det lite grann. Det är jag expert på. Jag tycker det är en toppen grej. Sen finns det en försvarsmekanism med regression.
Men att man blir som ett barn.
Exakt. Ja. Det är ju liksom, det är ju mer vad barn ägnar sig åt när de just hamnar i ett jävligt jobbigt läge. Att de börjar skrika.
Men jag tror att det är där jag är. Inte att det kommer ut.
Nej,
men för att jag har väntat på att det som jag gör ska dyka upp i din lilla... Var det där sista frågan?
Nej, det kommer fler.
Ja, men då kanske det inte är det jag gör. Vi får se om min kommer då.
Annars kan vi gå tillbaka till den.
Ja.
Den finns en som heter förskjutning. Det vill säga att när någon är taskig mot dig så tar du ut den ilskan eller den känslan på någon annan.
Nej, kanske inte heller.
Nej. Det finns en ytterligare som heter projicering där du liksom tillskriver andra de dåliga egenskaperna du har själv.
Ja, den skulle jag inte vara så medveten om då kanske. Nej. Så att jag skulle kunna svara på.
Om du tänker efter.
Jag kan inte. Det är töcknigt för mig då.
Ja. Sen när man tittar på dem, det finns ganska många fler än de jag tar upp nu och de går ibland i varandra. Mm. Men det finns ju en rationalisering, det vill säga att man bortförklarar. Den är lite lik att intellektualisera, men att man säger fast det berodde ju på, det här känner jag ju bara för att, och det var ju den som sa si och så. Så att man liksom bortförklarar det allvaret man egentligen känner någonstans.
Nej, jag tycker inte att jag är så bra på det heller, ärligt talat.
Nej.
Det här är intressant, för det kokar ner till en sak som bara är kvar till slut.
Sen så finns det då, som jag inte tror att du gör så mycket, men som jag då ibland hamnar i, att man somatiserar, det vill säga att man förkroppsligar psykiska problem. Att det kommer ut i magkatarr eller ja, vad det nu är. Liksom.
Nej, så är det väl inte för mig här.
De här huvudvärken och ryggsmärtorna och sånt där tror du inte är...
Vilka ryggsmärtor?
Ja, men ibland du har ju ont, man får massera.
Ja, du menar att jag vill massera axlarna. Ja. De är ju att jag är spänd, precis. Ja. Då har det kanske satt sig i kroppen, men jag skulle ju aldrig liksom... Det hindrar man ju inte från att veta att problemen finns.
Nej, så är det ju inte för mig heller. Det är inte så att jag inte vet att jag har problem.
Jo, men en del, som, alltså om man tänker barn, har ju ganska ofta... Om de inte blir lyssnade på... Och liksom, om de slutar ta sina egna känslor på allvar, så sätter det sig ofta i kroppen. Mm. Och då kan de också bli lyssnade på. Åh, jag har ont i magen. Och då är det någon som bryr sig.
Mm. Precis. Så har inte jag. Men sen finns det en sak till som är intressant. Och det är den stora, tunga sublimering. Och den förklaras lite olika, men det är ju det att man har en massa drifter som är, eller drifter, väldigt starka känslor, framförallt då sexuella.
Jag associerar till sex när du säger det.
Eller, man talar också om aggressioner som är på det sättet att man vill döda någon jävel.
Mm.
Men framförallt då de här sexuella drifterna och önskningarna och fantasierna man har, de kan man inte få utlopp för i vårt samhälle, för vi liksom, ja, moral och allt möjligt säger emot att du får göra och kan göra det där. Och då gör man istället så att man flyttar över de här sakerna på hårt arbete eller ideellt arbete eller något springa maraton eller vad som helst.
Du menar så här, att om jag känner att jag egentligen bara vill ligga med någon eller slå ner någon, så förflyttar jag, så gör jag om det till att få utlopp för det genom att springa maraton. Precis. Och sådana där saker.
Och egentligen så skulle man kunna vända på det och säga så här, att skälet till att du jobbar så mycket som du gör och är så engagerad i så många olika saker är att du egentligen i själva verket vill ligga med mig eller någon annan.
Ja, jag skulle aldrig våga säga det liksom.
Nej.
Nej, just det.
Nej, men det är det som är frågan. Ja, nu måste jag bara...
Det kommer jag inte att... Det tror jag inte heller.
Nej. Och vad... Nu får du säga då, vad var det för en...
Alltså, det fanns ingen mer.
Nej, nu är det slut på de som jag har. Det finns ju fler, men det här var de som är liksom the most common ones.
Mm-hmm. Det jag gör för att upprätthålla min egen balans och inte tycka att jag är dålig.
Ja.
Nej, men alltså det som ligger närmast till hands är ju... Det borde ju vara... Att jag är ju arg inuti huvudet väldigt mycket.
Mm.
Och det bara är så. Det är så. Jag luftgrälar. Är irriterad och luftgrälar. Och liksom har ju fått lära mig att det där ska inte ut. Liksom, utan det är i mitt huvud. Men det borde ju vara det. Att jag då gör ilska av det. Alltså det som jag tror att jag gör... Som jag faktiskt, för nu har jag varit väldigt stressad på sistone, eller lite grann i alla fall ett tag. Och då kanske det är så att jag gör ilska av andra känslor som inte borde vara ilska.
Ja,
idag så brast det kort för mig och jag grät typ. Och då var väl det relevanta, det fick liksom plats på något sätt.
Alltså, om jag får tolka det då, så är ju det en typ av förskjutning. Alltså att man... Det är liksom,
om jag flyttar, det är sant.
Det är inte så att man säger du tar ut det på andra.
Jag, för jag tar inte ut det.
Nej, jag vet, men
det kommer inte ut, men det är egentligen det jag skulle vilja göra. Ja.
Precis.
Men det, alltså, eftersom det är en försvarsmekanism, så är det ju inte så att jag är helt medveten om allting, utan jag tycker att jag har rätt.
Jag vet,
att de är dumma.
Ja,
ungefär så, liksom.
Men det är så det fungerar också. Och jag liksom, när jag läste om det, så att det, dels är det då en omedveten strategi, och det är liksom lite svårt, sen kan man börja fundera på det, och jag tror också att många gånger att man inte är så jävla stolt över de där strategierna alla gånger, så det är svårt att erkänna vad man gör också.
Men jag tycker nästan att man inte, men det är nästan så att jag har noterat det nu, när jag har varit liksom, när det har varit mycket som har varit brott om och sådär, så har jag noterat att jag blir ju mer arg då. Det är ungefär som att det är den vägen min stress tar på något sätt.
Ja, precis. Och det kan väl också vara det att man är man inte stressad så kan man hantera de här obehagligheterna mycket bättre och liksom få dem att sjunka undan på ett bättre sätt. Men jag menar, det är inte så att man säger att försvarsmekanismer är dåliga, utan de är ju faktiskt ett nödvändigt redskap som är bra.
Ja, men det beror ju också på vad man... Alltså, de kan ju bli jättedåliga om man inte fattar att det är jag själv som har en brist och så går jag själv på alla andra. Liksom.
Nej, och man talar också om att det finns... Om de här sakerna låser sig, att du liksom blir nästan så här, alltså, patologiskt, att du hela tiden skyller allting på andra eller nästan går in i någon slags... psykos av att det här, ja, men om du förnekar verkligheten, den tillvaro det jobbiga du har, så till den milda grad att du tror att du lever på det andra sättet, det är ju liksom, då är det ju riktigt skadligt och inte bra. Men att man har sätt att hålla undan jättejobbiga saker från sig, det måste man ju nästan kunna göra.
Grejen är ju att oftast så yttrar sig ju inte bara när det är jättejobbiga saker, utan liksom, låt säga de som alltid har offerkoftan på sig, att det är alltid någon som är dum emot dem. Det är liksom inte, det kan ju vara ifrån att det kan ju röra sig om väldigt enkla saker, men som genomsyrar hela livet. Så jag tycker det är intressant att fundera på.
Ja.
Jag hade kanske hoppats att jag skulle komma till något större klarhet, men det kanske är det här intellektualiserandet lite mer då kanske.
Ja, precis.
Och att jag är förbannad i huvudet. Som ju inte är bra, för det tar ju energi.
Ja, sen kan man ju säga att det positiva är att du inte tar ut det på andra liksom, öppet. Utan att
till slut ändå... skulle man egentligen vilja vara en Buddha bara. Ja. Som låter alla känslor bara rinna igenom och passera. Som på den här hunden nu som kom in. Och... att känslan för den passerar. När jag ser att du släpper upp honom i soffan och säger att jag har aldrig någon hund i soffan. Tack.
Tack.
Jag tar en till. Oändligt kort lyssnarbrev. Eller så är det jag som har dragit ihop det. Så här, en kvinna som skrev till mig på Instagram. Hon är väldigt förtjust i en man på jobbet. Men hon drar sig för att säga det eftersom det är mannen som ska ta initiativ och inte hon.
Okay.
Hör hon att folk säger. Ja. Och hon menar att hon kan ju ta ett ja eller nej.
Ja. Men hon gör det inte för att det är liksom...
För att det kanske inte blir rätt om hon gör det, tycker hon.
Ja,
det... Jag frågar dig som en man. Vad skulle du...
Jag skulle råda henne till att skita i den där liksom, konventionen och normen och ta steget själv. Det skulle jag verkligen råda henne till.
Mm. Och du som man skulle då inte tycka, oj nej, det här måste vara något konstigt.
Absolut inte.
Du skulle älska det. Du skulle älska det.
Oh, ja. Säg du då, tycker du?
Ja, självklart ska hon det. Självklart ska hon det. Annars blir det som att man bara är vald och att man aldrig kan få välja som kvinna. Du ska ju välja vem du vill ha och så ska du jobba på att få den.
Det är ju väldigt liksom så här... heter det, könsrollsknasigt att hålla på det där sättet. Det kan ju vara så att de jobbar på riddarhuset eller någonting där man liksom, eller i hovet där man måste bete
sig. Man bugar och, just det. Nej, jag tror inte att man måste det heller, faktiskt. Nej. Så att jag tycker vi släpper frågan fri.
Kör hela vägen
killar
fram.
Tycker ju också om att bli uppvaktade.
Ja.
Vill du ha någon så ska du väl inte gå och vänta. Kör på.
Absolut.
Ja.
Mm. Med det kan väl få vara sista ordet idag.
Ja.
En uppmaning att
en
go
uppmaning,
for it.
Ja. Precis, det tycker jag är jättebra.
Så säger vi igen, fortsätt och skriv till oss.
Yes.
Gör det, tyck om vad vi gör och säger och berätta era historier. För det är alltid bra och roligt och nyttigt för oss och för alla att höra.
Ja, det är det verkligen. Man är ju sällan ensam om sin problematik. Man snuddar alltid vid varandra på något sätt.
Och då skriver man till info@skilsmassopodden.se.
Mm. Eller skriver på Insta eller på Facebook. Och man får alltid vara anonym.
Oh ja.
Ja. Och Magnus kommer alltid att svara snällt och klokt och bra.
Absolut.
Alltid. Ja. Ha så trevligt nu så hörs vi om en vecka.
Mm.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.